Så därför tycker jag att man verkligen ska tänka till innan man bestämmer sig för att ta buss eller tunnelbana eller bli hämtad i någon buss som en del friskolor snurrar runt Husby och gör. Generellt är det så. Det gäller i varje fall Husbygårdsskolan. Vi gör ett bra jobb. Jag har väldigt många kompetenta, erfarna pedagoger och vi tar vårt uppdrag på fullt allvar. Och vi kommer använda varenda krona till utbildning. Inte lägga det på något annat. Och vi kommer göra allt för att elever ska lyckas. Det är någon slags garant att gå på den närmaste kommunala skolan.
Idag besöker jag Husbygårdsskolan för att ta reda på hur en skola kan öka sitt meritvärde, antal elever och föräldraengagemang, allt på cirka 3 år. Dagens gäst har en lång erfarenhet som skolledare i skolor med stora skillnader i socioekonomiska förutsättningar. Hans skola och ledarskap har under åren mottagit flertalet priser för deras insatser för barnen i Husby. Han heter Magnus Duvnäs, han är i grunden mellanstadielärare men har under lång tid arbetat som skolledare. Temat för dagens avsnitt är skolledarskap. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mubaras. Magnus Duvnäs.
Stämmer.
Stort välkommen till min podd.
Tack.
Jätteroligt att vara här i er skola idag. Vi är i Husby. Det här är en skola som du har varit rektor i ungefär 5,5 år.
Stämmer.
Men du har varit skolledare sedan 2001.
Stämmer också.
Och jobbat som mellanstadielärare många år innan.
Ja.
Och du fick även nyligen priset som årets ledare inom offentlig sektor, värt att påpeka.
Mm. Ja, lite överraskande men förstås glädjande för mig men också glädjande för hela vår organisation, Husbygårdsskolan.
Verkligen. Jag vill börja med första frågan och det, jag vill att vi tittar tillbaka lite. Det är inte ofta jag har med en rektor som har varit rektor så lång tid som du har varit ändå. Och jag skulle vilja veta hur skolan har förändrats och hur rollen som skolledare har förändrats över den här, under den här perioden. Skulle du kunna försöka utveckla det?
Då skulle jag säga så här, när jag jobbade som lärare så tror jag att var rektor då var lite tuffare än vad det är idag. På den tiden så var rektor och skolledare lite grann som, något som man såg som nödvändigt ont. Idag så är förväntan ganska stor på mig som rektor. Så mandatet och viktigheten i att det finns en rektor, den är stor. Många ser mig som möjliggörare. Så på det sättet är det mycket lättare att vara rektor idag. Och jag kan se att det har blivit viktigare och viktigare, speciellt i den hårda konkurrens som är i skolsverige. En rektor som kan samla en skola och skapa ett förtroende hos elever och föräldrar och omgivande samhälle blir uppskattad och då lyckas skolan. Så att på det sättet är det lite lättare, samtidigt som det också är väldigt krävande. Förväntningarna är ju emellanåt gigantiska från av brukarna, elever och vårdnadshavare, av medarbetare men också hela omgivande samhället, av politiker, förvaltning. Jag gillar ju att få stå i det centrumet, men det är också krävande. Och det tror jag gör att en del skolledare jag tycker att det har blivit väl utsatt.
Okej. Så kraven har ökat men samtidigt har mandatet, vad ska man säga, utökats på något sätt. Men om vi tar tillbaka till 2001, om det såg ut som det gör nu, hade du fortfarande varit lika sugen på att bli skolledare?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Och jag kan se att jag tycker att det fortfarande finns ett stort friutrymme. Det är också en generell förändring under min tid som rektor. Att det har blivit mer och mer målstyrning. Politiker sätter upp mål. Förvaltningar sätter upp mål. Men jag tycker samtidigt att det finns ett stort friutrymme att skapa den goda skolan tillsammans med medarbetarna. Och jag trivs jättebra med mitt uppdrag. Och att det finns höga förväntningar och att jag då kan försöka motsvara dem men också skapa den här bra verksamheten. Så att jag har nog aldrig ångrat att jag tagit på mig uppdraget. Sen ska jag erkänna att emellanåt så kan jag ifrågasätta, är jag rätt person för det här? För det är svårt. Komplex verksamhet. Så att, men jag är jätteglad för mitt yrke.
Jag förstår. Jag vill prata om området Husby. Ett problem som finns nu är, vi pratade lite innan också, att det är väldigt hög omsättning på elever. Och det, Husby är långt ifrån unikt i Stockholmsområdet. Det är många elever som byter skola. Och det finns många föräldrar som tror att om jag flyttar mitt barn två steg, i det här fallet blir det två steg ner i tunnelbanelinjen mer mot city, så kommer allting bli mycket bättre. Samtidigt så har vi till exempel min gamla skola som stänger ner på grund av att det har blivit för mycket segregation. Och varför jag tar upp det här är, i en artikel som du var med i Svenska Dagbladet så är du väldigt kritisk till att ta barnen från själva området. Jag har en liten annan infallsvinkel, men jag skulle vilja höra varför det man inte ska flytta på barnen.
Mm. Jag skulle vilja att det var så här. Att man som förälder har en utgångspunkt att den närmaste kommunala skolan är en bra skola. Det finns sådana fördelar i att ha nära. Att ha sina barn i samma område som, eller gå i samma skola som grannarna. Och kanske vara aktiv i samma förening, kultur- eller idrottsförening. Alltså att växa upp i den kontexten tror jag är väldigt utvecklande och bra. Så därför tycker jag att man verkligen ska tänka till innan man bestämmer sig för att ta buss eller tunnelbana eller bli hämtad i någon buss som en del friskolor snurrar runt Husby och gör. Att man ska tänka till. Och generellt är det så, det gäller i varje fall Husby gårdskolan. Vi gör ett bra jobb. Jag har väldigt många kompetenta, erfarna pedagoger. Och vi tar vårt uppdrag på fullt allvar. Och vi kommer använda varenda krona till utbildning. Inte lägga det på något annat. Och vi kommer göra allt för att elever ska lyckas. Det är någon slags garant att gå på den närmaste kommunala skolan. I artikeln hänvisar jag främst till det här den enorma karusellen, skolbyten som många gör och görs mitt i terminer.
Jag tror inte föräldrar är medvetna om den skada ett byte kan göra, speciellt i de högre åldrarna.
Jo, nej, och jag tänker att föräldrar tänker klokt, men jag har en känsla av att många tänker, och då de som växer upp i Husby eller föräldrar här, så finns det flera, de matas dagligen med mediebilden av Husby som en plats som, nej, det är inte bra, det är ett särskilt utsatt område. Föräldrarna själva tänker att de ska lämna området och byta boendemiljö. För det verkar inte vara bra, i varje fall när man ser mediaspel. Och det är ingen tvekan att det finns utmaningar i Husby. Men Husby är också ett otroligt trevligt litet lokalsamhälle med massa möjligheter. Men bilden för många föräldrar är då, nej men vi ska nog lämna. Och kan man inte lämna själv, man kanske inte har ekonomi för det. Då för många tänker tidigt, ja men då får vi flytta barnen. Och då kanske man lurar sig själv i att det är bättre än någon annanstans. Och rycka upp dem från sin boendemiljö. Sen kan inte jag säga så här att om du redan från start, när ett barn ska börja förskoleklass, du har bestämt dig för att barnet ska gå någon annan skola utanför Husby. Ja, det är möjligt att det är jättebra för den eleven. Men jag tycker verkligen att man ska tänka till från start. Och när man tvekar på om sin skola är bra, att då tänka konsekvensen. Vad innebär det nu om jag flyttar min son eller dotter? Är jag beredd då att fullfölja det? Vi har allt för många familjer som gör ett byte, är på en annan skola, misstrivs, får ibland en sämre självkänsla för de misslyckas, de misstrivs, misslyckas och sen kommer de tillbaka. De har tappat...
Hamnar på minus istället.
De är med på minus. De har tappat, för varje byte kräver ju liksom att ställa in sig och anpassa sig. Och den skolan hinner inte lära känna dig och dina styrkor och svårigheter. Vi har ganska många elever på högstadiet. Man kan ha gjort 4-5 byten. Och alltså tappa mycket tid. Och därför tycker jag att man som förälder ska tänka till. Och jag skulle vilja få till... i skollagen eller i varje fall i kommunens plan att de här byterna som dagens ekonomiska system, skolvalssystem, premierar ju, eller det finns pengar att vinna på att byta för anordnarna. Alltså, vi är jätteglada för familjer om de kommer nu och vill sätta sina barn i Husbygårdsskolan, för vi får ju peng i princip samma dag som de kommer hit. Samtidigt som förlorar pengen om de försvinner.
Alltså styrning där.
Ja. Ja, det är max en månad. Pengen, om man kommer som förälder rätt eller fel dag, beroende hur man ska se det, så försvinner ju pengen på en dag. Men max en månad, för det är avstämning en gång i månaden. Och det systemet tycker jag man behöver plocka bort. Och ska det ske byten, om det inte är något jättespeciellt, någon som är utsatt eller så, men så tycker jag att byten sker vid läsårsstart. Det skulle jag argumentera för. Och åtminstone att pengen flyttas då. Då tror jag att man skulle få stopp på den omsättning som drabbar många. Och här tycker jag att det drabbar våra elever. Alltså det drabbar både eleverna på individnivå när en elev försvinner. Men det drabbar också hela gruppen. Så att ja, tänka till när man gör byten. Och vi som tar emot, att också kanske inte vara allt för snabba. Säga, men du kan komma. Alltid kontakt med den andra skolan. Är det här bra för den här eleven att göra ett byte nu? Eller bör man vänta med det? Eller är det så att ni är uppe i en process som vore bra att få fullfölja för elevens bästa?
Just det. Om jag får, jag har en liten invändning till det här, för jag håller helt med i det du säger, men i vissa kommuner så har man ju stängt ner vissa skolor. Det är inte riktigt det du pratar om just nu, va? Men, och det här är för att öka integrationen i samhället, att man försöker blanda elever från olika områden. För om man följer det du säger, du har helt rätt ur det ekonomiska, ur elevens studier och så vidare. Men sen finns det en nackdel med att alla elever i området är i en och samma skola. Hur ser du på vissa integrationsprojekt som man har försökt med, att man stänger ner skolan för att sprida ut eleverna?
Och jag tror att det är jätteklokt att diskutera det. För det är klart att barnen och eleverna på Husbygårdsskolan, de skulle må bra av och lära sig mer om det var en större mångfald. Utifrån den hårda konkurrens som är så kan ju vi i vissa klasser ha att dels är Husby särskilt utsatt område, men vi kan också ha klasser där familjer som kan vara lite mer integrerade i samhället, de har högre utbildningsbakgrund, det är de som då har sökt sig till en skola utanför området. Och det är en nackdel för elevgruppen. Då ska jag erkänna så här. När jag började här så såg jag att det känns som att alltså det segregerade området var lite förstärkt i skolan. Och då ställde jag en fråga till min chef. Är det försvarbart att ha ett högstadium ute i Husby? Och då spände hon ögonen i mig och sa, Magnus, det är möjligt att det inte ska vara så, att man behöver göra något annat. Men det är inte din fråga. Det är en politisk fråga. Det tyckte jag var ett bra svar för mig. Jag behöver inte fundera på hur det ska vara. Jag kan ju fundera rent politiskt. Men mitt uppdrag här, det är att skapa den absolut bästa utbildningen för varje elev som går här. Men jag välkomnar diskussioner om hur kan vi bryta segregeringen. Hur kan vi skapa en större mångfald för alla elevers bästa. Hade vi haft färre, om inte vår skolpolitik hade haft så mycket fria entreprenörer, då skulle det vara lite lättare. Jag vet i Nyköping, där bestämde man sig för att alla skulle gå i en central kommunal grundskola, alla högstadieelever. Men följden blev ju att man öppnade upp för friskolor i de gamla kommunala skolorna. Så man vann inte. Så att eftersom vi har så stor del som är mer, ja, det är en marknad, så det är inte lätt att skapa de här integrationsprojekten eller skolorna.
Jag förstår vad du menar. Jag håller helt med om att det är en politisk fråga. Men jag tycker det är viktigt att personer som du, som har koll på hur det funkar i verkligheten och längst ner på golvet, faktiskt talar upp och pratar om det här och ger sig in i debatten. För ibland får man känslan av att det är inte de mest kompetenta personerna, de mest erfarna personerna som faktiskt dels har hand om beslutsfattningen och i själva debatten. Så på det sättet, jag förstår hela din utgångspunkten. Men samtidigt så skulle jag vilja se fler personer som du, som är rektorer i sådana här områden, faktiskt ge sig in i debatten. Jag vill återkoppla till en sak du sa tidigare om just själva området Husby. Du har tidigare sagt att i kommunikation med föräldrar framför allt så vägrar du använda ord som särskilt utsatt område och så vidare. Hur tänker du där?
Jag använder det alldeles nyss. Men i kommunikationen så ser jag sådär, det här är ytterstad. Och ytterstaden har en mängd olika fördelar. Och jag ser att det finns utvecklingsmöjligheter. Jag säger bland annat att det här måste vara platsen på jorden. Vi har Järvafältet på ena sidan, Hanstaskogarna på andra sidan. I området finns hockeyhall, det finns simhall, det finns sporthall. Det finns en mängd olika, vad ska jag säga, viktiga institutioner. Tunnelbana, 19 minuter till city. Alltså det är paradis. Och det är det på många sätt. Och för människorna som bor här så tror jag att det är viktigt att lyfta de sakerna. För de matas hela tiden med att det här är något väldigt udda ställe att bo i. Eller jobba i. Många av mina vänner och mina döttrar när jag började här, de hade ju mediebilden. De har ju varit oroliga för mig. Det finns ingen anledning till att känna någon större oro här än någon annanstans. Jag tycker ytterstad låter bra. Så jag pratar om ytterstad. Jag vill ju att de som går på den här skolan, de jag möter, ska se att det här är en vanlig skola. Så att det är väl ett medvetet val att prata om en kommunal skola i Stockholms stad, i ytterstaden.
Nu vill jag gå vidare till Husby gårdsskolans fina utveckling. Så en stor anledning bakom att ditt ledarskap faktiskt lyckas, att du får priser och så vidare, är ju den positiva förändringen som skett i skolan. Och sen vet jag att det finns lärare här som också fått fina priser och så vidare. Ni har ökat meritvärde, elevantalet och föräldrarnas engagemang. Tre saker som många skolor faktiskt kämpar med idag. Så, och det här har er organisation lyckats med på 3 år, om jag minns rätt. Ungefär. Jag vill börja med meritvärde, för de här parametrarna är lite olika. Och många skolor i utsatta områden kämpar just med att öka sina kunskapsnivåer. Meritvärde behöver inte vara en direkt konsekvens av kunskapsnivå, men det ger oss ungefär en riktning på att det går bra för skolan. Och jag vill veta, på vilket sätt har ni i den här skolan arbetat för att just uppnå den här fina utvecklingen med meritvärdet?
Och då skulle jag vilja säga så här, jag tycker inte att våra meritvärden är tillräckligt bra. De är OK skulle jag vilja säga. Men jag skulle vilja i det, hoppas jag inte blir för långrandig, men att i det säga att det jag kanske är mest nöjd med, det är det klimat vi har på skolan idag. Den trygghet och studiero som finns. Alla på den här skolan har inte gillat vad jag har stått för, alltså bland medarbetare. Men jag tror alla kan säga att vi har ett mer positivt klimat idag. Av de som då kan ifrågasätta en del av det jag står för. Då kan ju de beskriva att vi har mer tur med eleverna. Men jag tror inte att det handlar om tur. Ett medvetet arbete där jag skulle säga att det är två viktiga beståndsdelar. Det ena är att vi har tillsammans skapat en organisation som utifrån forskningen är kanske det viktigaste för att kompensera elevers skolsvårigheter. Det är ett nära samarbete kring eleven, nära samarbete kring elevgruppen. Vi har en arbetslagsorganisation där i princip den medarbetaren, om du skulle jobba som lärare, då skulle du jobba i en årskurs tillsammans med några andra som också jobbar i samma årskurs. Med en elevassistent som jobbar i samma årskurs. Med en speciallärare som jobbar i samma årskurs. Det teamet har förväntningar på sig att arbeta tillsammans. Med runt eleven, runt elevgruppen, ha liknande förhållningssätt, följa upp både mående, trygghet och resultat. Det teamet har utbildats. Arbetslagsledaren har fått utbildning. Teamet har fått en utbildning, för det är svårt att samarbeta. Så jag tycker att Husbygårdsskolan då kännetecknas av starka arbetslag som tar ett stort ansvar, har stort mandat att genomföra uppdraget. Och det har skapat en annan trygghet och studiero. Och då kommer meritvärde på köpet. Men jag tycker att jag skulle vilja komma längre, och vi har ju fortfarande utmaningar. Men det är ett positivt klimat. Det har varit mycket kring det ena. Det andra handlar om att ha ett positivt förhållningssätt till eleverna. Alltså de ska verkligen känna att det är viktigt för oss, eller viktigt för dem. Eller, ja, alltså det, vi säger att det är viktigt för mig att det går bra för dig. Alltså det måste de få känna hela tiden. Och att vi bemöter dem respektfullt. Om de gör något fel, ja, då ska inte vi vara där och straffa och så. Utan då ska vi fråga, hur kan du göra bättre nästa gång? Att man, det är lite utskällt det här ordet lågaffektivt bemötande. Men jag tror på det. Positiv bekräftelse. Ta eleverna på bar gärning när de gör rätt. Och på det sättet få till en positiv utveckling. Och det synsättet är jag övertygad om har gjort att flera av våra elever känner att de är respektfullt bemötta. Och då vill de i hög grad göra rätt. Så det har skapat ett bra klimat. Sen skulle jag lägga till en tredje sak som inte har varit, det tycker jag skolan har stått för alltid och varit en framgångsfaktor. Alltså fokus på kunskap och utbildning. Det fanns när jag kom hit. Och det har varit viktigt att fortsätta. Det här är en, ja, det är en utbildningsplats.
Men vart kan man tappa fokus då vanligtvis? För du ser fokus på utbildning. Mm. Vart kan många skolor alltså hamna i fel fokus?
Och kan jag säga rent personligt att jag kom hit. Handlade om att jag var rektor för en skola i ett ganska välbärgat område i Tyresö. Och jag hade kollegor som på rektorsmöten kunde säga till mig, men Magnus, ja, på din skola där kan ni prata pedagogik, men hos oss det är mer av en förlängd socialtjänst, lite grovt uttryck. Och det lät inget bra, och utifrån det tänkte jag, men då får jag väl söka mig till där jag började min lärarkarriär och se, kan det också vara skola, kan det också vara en plats där man pratar pedagogik, eller är det en förlängd socialtjänst? Och där tror jag att man kan gå vilse i att för mycket tänka att nej, men eleverna har svårigheter, vi ska engagera oss i det. Men jag tror att medicinen är att förvänta sig, alltså höga förväntningar på eleverna, och förvänta sig att de vill göra sitt yttersta för att lyckas. De vill göra sitt yttersta för att vara en god kamrat. Sen om de har sociala svårigheter, ja, men det är någonting för i så fall socialtjänst att ta hand om. Men det är inte vårat uppdrag. Men det sagt, ja, vi ska inte strunta i hur de mår. För det är klart att deras psykosociala situation är viktig. Men att vi ändå aldrig någonsin släpper utbildningsuppdraget.
Okej, och då har vi kommit in på den här diskussionen med uppfostran versus utbildning. Har du mött motstånd i den retoriken som du för nu kring att man måste bara fokusera, eller inte bara och bara, men högsta fokus ska vara utbildning?
Och då kanske jag är lite otydlig. Jag tänker att eleverna kommer hit för att lära sig. Men läroplanen har ju också ett uppdrag i att vi ska fostra till goda samhällsmedborgare. Och där tänker jag, det är en del i att som är det fina med att gå i skola, gå tillsammans med andra, att lära sig massa sociala färdigheter. Så det är klart att en hel del av det vi gör syftar ju också till att våra elever ska fungera bra med varandra här och nu, men också fungera sen i kommande utbildningar och yrkesliv, familjeliv. Så att det är inte så att vi struntar i det uppdraget, utan det är en viktig del också.
Jag vill gå till nästa del, och det var engagemang hos föräldrarna. För det är många skolor, i speciellt ytterstadsdelarna, som just kämpar med att få föräldrar att engagera sig. Ni har ju fått ett ökat föräldraengagemang, och jag vill veta hur ni har arbetat för att öka det här.
Nej, och då ska jag säga att jag nämnde om forskning. När jag började här så då pluggade jag en del. Vad kan vara de viktigaste sakerna för att lyckas i ett ytterstadsområde? Och förutom det där nära samarbetet så fick jag lära mig ett öppet och ärligt samarbete med föräldrar. Alltså verkligen inte positionering, utan att vi är barn ihop. Och det har vi jobbat med, men jag tycker att vi har långt kvar. Vi har kommit en bit, men vi har verkligen en bra bit kvar. Men jag skulle säga att jag haft det som ett mantra på alla föräldramöten och på föräldraforum som jag bjuder in till, så kan jag vara lite tjatig kring det. Vi har barn ihop. Och har jag ett möte med föräldrar, det kan ju vara någon elev som då har gjort saker som vi behöver hitta nya lösningar för. Att jag själv hela tiden kommunicerar det förhållningssättet, det tror jag sprider sig. Och jag tror att jag bjuder in varje termin till ett öppet föräldraforum som från början attraherade tre föräldrar. Det har ökat så att nu kan det vara en 20-25. De sprider, alltså att skolan vill samarbeta. Så att nu, hade det inte varit för pandemin, så hade vi haft ett antal föräldravolontärer. Alltså de är redo, de står och knackar på, när får vi komma? Ja, ni får inte komma än. Jag tror att jag var så noga att kommunicera det här, att ni är välkomna. Det har hjälpt. Ja, de är beredda på att göra massor. Sen behöver vi som skola tydliggöra uppdraget i så fall. Jag vill inte ha föräldrar in i skolan här som då på något sätt börja tillrättavisa grannens barn och så, att det blir tydligt. Så att från början har vi tänkt att det är i samband med skolstarten på morgonen, var välkomnande, och lite grann där tryggheten att det inte ska komma in några utifrån, brukar inte göra det, men, och sen finnas med på raster ute som extra vuxna. Men i förlängningen kan det också vara med att vara med i undervisningen och stötta elevernas lärande.
Så intressant. Jag vill gå tillbaka till en annan sak du sa förut, där med bestraffning. Mm. Du sa att ni undviker just termer av bestraffning och ni arbetar mer proaktivt och positivt och så vidare. Det här är ju något som inte går i linje med till exempel mina föräldrars uppväxt. Mm. Så hur har det bemötts av föräldrarna?
Ja, jag har egentligen aldrig frågat hur de uppfattar det. Det är intressant. Det är ett tema för ett kommande föräldraforum. Jättebra. Jag är så övertygad om att för att våra elever ska både göra bra i skolan men också fungera i samhället, ett samhälle som bygger på att du har en inre motivation, så måste vi jobba stenhårt med det. Att inte spä på de barn som är eventuellt uppfostrade med mer straff och skuld och belöningar. Så skulle vi för de eleverna jobba så, ja, men då kan det bli tufft för dem i livet efter Husbygårdsskolan. Så att för mig är det alltså väldigt avgörande, och det är inte så att vi struntar i ifall eleverna gör tokigheter. Men straff är inte det som är lösningen. Vi har ju en, vad ska jag säga, det är inte mer våld på en skola i ytterstaden, men vi kanske har fler elever som inte är så verbalt utvecklade. Och då kan det vara att man tar till knytnävarna. Men vi har bestämt att i ett läge att det blir ett slagsmål, då tar vi sära på dem. Vi ringer föräldrarna och säger att nu behöver din son eller dotter lite paus, en time out. Så är det okej att vi skickar hem din son eller dotter? Finns det någon hemma eller har en nyckel och så? Så att de vet om, ja, men det är alltid okej. Och så imorgon så kommer du tillsammans med din son eller dotter till någon i skolledningen för ett samtal. Det samtalet handlar uteslutande om vad ska du göra nästa gång? Behöver du någon hjälp i att hantera situationen på något annat sätt? Som ett exempel på att vi struntar inte i när någon gör fel, men vi tittar på lösningen framåt. Och straff, jag tror att det är lätt hänt på en ytterstadsskola om man har föräldrar eller barn som då är vana att få mycket. När de gör rätt får de belöning, och när de gör fel så får de straff. Då är det lätt att använda det, men det är bara kortsiktigt. Och det har jag sagt till mina medarbetare. Den enda som får utföra några straff på den här skolan, det är jag. Enligt skollagen så kan rektor utdela disciplinära åtgärder. Men det ska ju också föregås av en varning. Så jag kan inte heller straffa direkt, utan enligt skollagen i så fall allvarsamtal, skriftlig varning och sen någon form av disciplinär åtgärd. Och det tycker jag har varit, det har gett resultat.
För att återigen gå tillbaka till, du pratade om lågaffektivt bemötande. Vilket jag tolkar det där du säger är lågaffektivt bemötande. Jag har träffat många, speciellt äldre lärare, som jag har hört ordagrant, lågaffektivt bemötande har förstört svensk skola. Hur bemöter du ett sånt argument från en medarbetare eller någon annan rektor som du träffar?
Nej, och jag tror alltså, det är lätt att lågaffektivt blir laissez-faire, att man struntar i saker, men det är verkligen att göra barn illa. Vi måste ha tydliga förväntningar, och vi måste vara jättetydliga med när det blir fel, att hjälpa den att göra rätt. Och där tror jag att det är viktigt, om jag pratar om starka arbetslag, alltså man jobbar ihop. Det är inte så att det är en som säger till, utan alla säger till, att man har ett liknande förhållningssätt. Och här skulle jag, du tog exempel om barnen är fostrade i en anda med mycket straff och belöningar. Så kan jag se att det finns ju andra organisationer i området. Och som ett exempel, vi har en ungdomsgård i källaren. När vi då, som jag tycker, gjorde upp med straffkulturen. Den fanns inte på hela skolan, men det fanns en del av det i skolans väggar. Då tyckte personal på ungdomsgården att Husbygårdsskolan, de struntade i eleverna. Då straffade de. Alltså om de hörde att någon hade gjort något på dagen och den hade inte blivit avstängd, då kunde den bli avstängd från ungdomsgården. Så, som ett exempel, och då tror jag för att det ska bli riktigt bra för de här, för då kan man verkligen förstöra ett barn också. Om den liksom behandlas väldigt olika av två verksamheter i samma hus. Så att, men nu har vi pratat ihop oss. Så att de vet att vi struntar inte eleverna, utan vi har en konsekvenstrappa och att vi jobbar efter det.
Det här för mig vidare till nästa punkt, och det är just samarbete med olika organisationer. Mm. Och det finns jättemånga organisationer där ute som har och syfte och målsättning att arbeta förebyggande i förorten och ytterstadsområdena. Och ni har säkert just nu flera pågående samarbeten. Mm. Men du har tidigare resonerat att det finns vissa nackdelar i de här samarbetena. Skulle du kunna utveckla det?
Och om jag då anknyter till det du frågade från början om skillnaden idag och för 20 år sedan när jag började som rektor, så kan jag säga att det är en enorm skillnad att jobba i ytterstaden som rektor. Här blir jag ju nästan uppvaktad en gång i veckan av en organisation eller personer som vill hjälpa till. Alltså det finns sådana möjligheter med externa organisationer att göra bra saker. Många vill väldigt gott, men det är jättelätt att gå vilse i det här. Det blir för mycket. Och då klarar man inte av att få ut någon effekt av de här samarbetena. Vi har idag, jag tror vi har 6 stora samarbeten. Det är absolut max. Vi kanske egentligen borde ha 3-4 så att vi kunde jobba igenom dem ordentligt och få ut full effekt. Det är väldigt lätt om man hoppar på flera samarbeten att det blir ett inledande möte och sen så bestämmer man hur det ska vara. Och så rullar det på utan uppföljning, utan att dra ut den stora nyttan. Och i värsta fall också att vi slår undan benen för varandra. Den verksamheten, vårt största samarbete nu är El-Sistema, som är vad är det? Stråkinstrument, du hör. Jag kan inte säga direkt exakt vad det är. Jag borde kunna säga precis hela deras verksamhet. De ska kunna veta hela vår verksamhet för att vi tillsammans verkligen ska få till jätteutveckling. Nu tycker jag det är ett bra samarbete. De levererar i princip 2,5 tjänst till Husbygårdsskolan för våra yngre elever. Men alltså det finns en stor risk, man måste tänka till, och jag var nog överrumplad när jag kom hit att det var så många som ville hjälpa, och jag tycker vi har flera bra samarbeten, men det har också tagit en del, vad ska jag säga, förståelse för mig i att hur man ska hantera det här. Men jag tror att egentligen har vi för många samarbeten. Om det är några som nu lyssnar på det här av dem kanske känner sig oroliga, och de kanske ska göra det också. Att vi istället satsar på några och där vi verkligen kan jobba bra ihop och definitivt inte slå undan benen för varandra genom att ha olika förhållningssätt till eleverna.
Jag förstår. Det är intressant. Jag vill gå vidare till något jag kallar tragedi. Och Husbygårdsskolan, nu är det många ytterstadsområden, förorter som har varit med om skottlossningar och mord på senare tiden, Stockholm, Göteborg och Malmö speciellt. Med sommaren 2021 så skakades din skola allvarligt av en tragedi. Det var en dödsskjutning som ägde rum precis i närheten av er skola, och så som jag tolkade var det ett antal barn som faktiskt blev vittne till det här hemska dådet. Skulle du kunna beskriva från ditt perspektiv vad det var som hände?
Det var ju en person, den som senare, eller avled nästan direkt, blev ju jagad av 2 personer på något form av motorfordon, 2-hjuligt. Och den här som var skjuten hade tidigare gått på Husbygårdsskolan. Det finns vissa teorier att han var på väg att springa in på skolgården, men precis utanför skolgården till vårt lågstadium där hela fritids var ute. Nu förstärker jag bilden av det här, men det var en fruktansvärd händelse. Vi hade ute alla som gick på fritids på skolgården när det här skedde, och några var uppe i en lekställning i princip höjd med det här mordet. Alla gick in snabbt, för vi har ett system för inrymning. Så visselpiporna ljöd och sen så valla in i skolan. Men det är klart att det var jättetraumatiskt för de som såg, men för också hela området. Så en fruktansvärd händelse, ingen tvekan om det. Nästa dag ställde stadsdelsförvaltningen upp med trygghetspersoner utanför skolan. Och vi har ju drabbats några andra gånger av sådana här särskilda händelser, så vi har en viss beredskap för att hantera det. Men vår grundidé är att när eleverna kommer till skolan så ska de mötas av trygga vuxna. De ska mötas av sin skola som fullgör sitt uppdrag. De rutiner som man normalt har, de fortsätter vi med. Men vi har en beredskap ifall det är elever som har behov av extra stöd. om personal har behov av extra stöd så har vi en beredskap för det. Men vår grundidé är att nästa dag ska vara precis som den dagen innan det här hände. De ska känna att Husbygårdsskolan är deras trygga plats. Det är den som ger hopp, det är den som ger möjlighet.
Jag förstår. Och från mitt perspektiv blir det intressant att höra hur du har jobbat här. För jag har ju varit med om tragedier också i skolan. Jag hade en kollega som gick bort i våras till exempel. Men det var ju långt ifrån på samma sätt. Och du är också inne på att det här kan absolut skapa trauma både hos barn och hos vuxna. Nu är min fråga så här, hur kan du som rektor skapa strukturer som hjälper barn att hantera sin sorg? Hur tänker du där?
Jag vet inte om jag har något bra svar. Att vi har ju förstås en krisplan som i princip alla skolor har. Det är möjligt att under de här nära samarbetena, så varje elev har ju en mentor, den har ett förhoppningsvis tryggt lärarteam kring sig med nära bra relationer. Ett starkt elevhälsoteam, det har ju vi. Så att det finns resurser. Sen vet jag inte liksom svaret på din fråga, om det är det svaret. Man kan väl säga att det är en rutin, och där var jag lite överraskad att utrymningsövningar, det har ju alla skolor gjort i alla år. Och nu tror jag att de allra flesta också har rutiner för inrymning. Men när vi skapade rutiner för inrymning, då var det så att elever och sa, kan vi inte få träna på det här? Och jag tänkte, vill ni träna på det? Räcker inte det? Men det var verkligen sådär ett önskan. Och där tänkte jag, ska vi verkligen göra det med de yngre barnen? Är det inte att skrämma upp dem i onödan? Men vi har ändå jobbat med de yngre barnen, men kanske lite annorlunda. Det var det förberett och så. Och det är möjligt att det ändå skapar en liten extra beredskap och trygghet. Vi vet vad vi ska göra om saker händer.
Jag tänker speciellt när ni har varit med om ett så skarpt läge tidigare. Jag har inte ens varit med om att ha börjat brinna. Nej. Under de åren jag undervisar. Så då kan jag tänka mig att det ändå sätter någon form av spår hos er som vuxna. Men sen läser jag att till en början så hängde ni upp bilden på den som hade gått bort eftersom den hade gått i Husbygårdsskolan. Men ni väljer efter ett tag att ta ner den. Varför då?
Ja, och det var ju ett annat. Vi kan säga att det har ju varit... nu vet jag inte när det skedde, men undrar om det inte ett år tidigare på hösten så var det ett mord i Spånga. Och det var en tidigare elev på Husbygårdsskolan. Det påverkade många medarbetare mycket. Och då bestämde vi att vi skulle ha en liten minnesbok som medarbetare fick skriva i och överlämnas till familjen. Och den familjen så fanns det andra barn som också hade gått på Husbygårdsskolan. Och det var många som tyckte det var fint. Och det var en bild. Sen skedde det ytterligare en skjutning i Husby. En annan pojke vart skjuten. Hade också gått på Husbygårdsskolan. Bara en månad senare. Och då blev det ett läge sen. Nej, men ska vi ha en till minnesbok som både elever och personal ska gå och skriva, då kändes det, då håller vi på att bygga upp alltså något märkligt här på skolan. Så då valde vi, och det var inget svårt beslut, det kom från flera medarbetare, det här känns inte bra, håller vi på att skapa någon slags martyrer i skolan, och hur blir det för våra elever som inte har någon relation till de här tidigare eleverna? Så då den andra före detta eleven, den döden, den var inget som uppmärksammades på skolan. Men det var två tidigare händelser.
Magnus, jag har en bonusfråga. Och anledningen varför jag tar upp den här bonusfrågan, det är egentligen mest för min egen skull. Det är vissa åsikter jag vill få ut, men jag skulle jättegärna vilja höra hur du tänker också. För nu har det kommit upp i debatten. Jag hade ingen aning om det här, men tydligen så har Engelska skolan en klädkod. Och det är ingen klädkod som helst, utan Unga flickor får inte ha viss typ av urringat och de får inte ha för korta kjolar, står det som exempel. Skulle det vara så att de bryter mot den här regeln så får de låna en tröja och får en varning och så vidare. Jag känner att det här är så konstigt ur det politiska. För vi har en debatt kring religiösa friskolor. Jag personligen tycker inte ska finnas friskolor överhuvudtaget, speciellt religiösa friskolor. Men jag tycker det är väldigt mycket hyckleri från politiskt håll. Att låt säga att det här skulle ske i en muslimsk friskola. Då hade ju en viss del, den högra sidan av spektrat, skrikit väldigt högt. Men nu är det väldigt tyst från dem, och bara för att man kopplar det, för att det inte har någon koppling till religion utan det har koppling till ordning och reda, hur de gör den kopplingen vet jag inte, så är det helt okej. Och hela grundtesen enligt mig är att man ser män eller unga pojkar som väldigt sexuella varelser som inte har någon självkontroll, och om vi inte hjälper dem och gömmer det här så kan allt hända, de kan inte fokusera. Samtidigt som man lägger i princip skulden på tjejen. Bara för att du var klädd så kunde inte den personen fokusera i klassrummet. Jag tycker det är så konstigt att det här accepteras och ingen har lyft det från det politiska hållet. Jag vet inte, hur tänker du?
Jag kände inte till det här. Men jag sympatiserar verkligen med det du säger. Det känns märkligt, tycker jag. Jag har förståelse för skolor som säger att nej, men vi ska ha en enhetlig klädsel, alltså en gemensam klädsel. Vi har ju elever här som skulle tycka att det var bra med skoluniform. För man slipper hålla på och tänka så mycket på vad man ska klä på sig, för det tar mycket kraft och energi. Men att förbjuda vissa saker på det här sättet, det känns märkligt. Och speciellt om man då utifrån ditt perspektiv på något sätt gör pojkar till att de inte då kan fokusera för att då flickor skulle vara klädda på ett visst sätt. Nej, men jag känner inte till det. Att det är, och där tror jag också det är lätt att lura sig i att någon slags det yttre, det är det som det ska vara fokus på istället för det inre här eller på kunskaperna. Det som utbildningen ska syfta till.
När vi väl är inne på Engelska skolan så har i artikeln, tror jag det var, så skrev du även att du är kritisk till att de har någon form av 24 timmars regel. Det innebär att om du som elev blir erbjuden en plats så måste föräldrarna inom 24 timmar acceptera platsen. Hur tänker du kring det?
Nej, jag är jätterädd för att familjer hinner inte ta ett klokt beslut. De hinner inte samla hela familjen och tänka till. Jag har varit i kontakt med Engelska skolan och tycker att jag förstår att ni vill fylla på era platser, men ge familjerna minst en vecka till att fundera på, är det här det bästa för våran son och dotter? Det pressas fram ett beslut som inte alltid är välgrundat, och de eleverna där det inte är välgrundat, de kommer ofta tillbaks till oss och har då tappat x antal dagars utbildning eller månader. Och ibland då med sämre självkänsla.
Jag har inga fler frågor. Jag är supernöjd. Väldigt fint och intressant samtal. Jag är övertygad om att vi någon gång kommer träffas igen och ha en ny diskussion. Så jag är supernöjd. Tack.
Jag är jättenöjd. Det är roligt att få prata skola med någon som är så engagerad som du. Så tack.
Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Magnus för ett trevligt samtal idag. Glöm inte att titta till min Facebook- och YouTube-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer stora delar av samtalet med Magnus att släppas i videoformat. Vi ses snart igen.